Ja, så ska vi knäppa våra händer och be tillsammans. Kära himmelske far, tack för att vi nu får samlas igen till bibelstudier över det stora ämnet, det heliga dopet. Herre, kom du och var med oss. Sänd din ande för att förklara de ord som vi ska läsa från skriften. Och hjälpa oss att ta dem till oss in i vårt hjärta. Och så få tro på dem, förtrösta på dem och se vilken rikedom, vilka stora skatter du har gett oss. Herre, vi ber dig om att du ville ta bort det som hindrar oss att lyssna. Du ville jaga ut djävulen ur det här rummet och ur våra hjärtan så att han inte får förstöra ordet och förstöra vår koncentration med allt möjligt som vill komma in, utan att vi kan lyssna på dig. Ja, Herre, öppna du våra hjärtan för ditt ord, och ditt ord för våra hjärtan. Hör oss när vi tillsammans ber. Fader vår, som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Vi slår alltså upp sidan 240. Och ser att det är en fråga där, vad ger dopet? Men kanske vi ändå ska blicka lite tillbaks på ett par huvudpunkter innan vi går in på det här. Vi ska först repetera frågan, vad är dopet? Som vi hade i allra första början på sidan 234. Det heter, dopet är inte bara vanligt vatten, utan vatten som används på Guds befallning och i förening med Guds ord. Det här är sen kompletterat med ordet från Matteus 28 kapitel, dop och missionsbefallningen, som vi ju alltid behöver ha som underlag. Där Jesus säger, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och vi har då läst några ställen också som visar att vi ska också döpa barnen. Därför att det är inräknade i Kristi ord alla folk, och för att de är syndiga, att de behöver födas på nytt, och för att de också kan tro. Och vi har också talat om att man behöver undervisa. När vi ska döpa vuxna, så då lär Bibeln att vi undervisar den först om vägen till Jesus, så de vet vad de ska tro på. Men nu ska vi utvidga det här alltså på sidan 240. Vad ger dopet? Och Martin Luthers ord finns här direkt. Dopet ger syndarnas förlåtelse, befria från döden och djävulen och ger evig salighet åt alla som tror det som Guds ord och löften lovar. Och det här kompletterar Martin Luther med att fråga, vilka är dessa Guds ord och löften? Alltså, eftersom det här nu grundar sig, de här stora skatterna grundar sig på Guds ord och löften, så behöver vi verkligen ta vara på vilka de här löftena. Så kommer det ett ställe till som vi också har läst tidigare, där Jesus säger missionsbefallningen med några andra ord i Markus evangeliet. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Och de här välsignelserna som vi då har i det här, den här förklaringen som Martin Luther ger, är ju delade i tre delar. Dels är det syndarnas förlåtelse, dels är det befrielse från döden och djävulen, och dels evig salighet, eller det som vi kallar frälsning. Och det här ska vi nu då belägga, bevisa kan man säga med några bibelord. Det första som vi frågar är: vilka välsignelser erbjuder och ger Gud oss i dopet? Alltså just det här som jag nu redan hänvisar till. Och då har vi Apostlagärningarna 2:38. Ett ställe som kommer om många gånger. För att det är ett av de här grundställena för dopet. När Petrus predikar på pingstdagen. Apostlagärningarna 2:38. Då... Nu finns det nog. Apostlagärningarna 2:38. Ja. Det är när Petrus har predikat om hur judarna korsfäste Jesus som de får ett styng i hjärtat och frågar: vad ska vi göra? Och så säger Petrus: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Det är den här biten av den här versen som vi, eller den här versen som vi nu tänker på. Sen finns det ytterligare en del där som vi kommer tillbaka till om en stund. Då ska ni få den helige ande som gåva. Alltså så att era synder blir förlåtna. Vi har en parallell undervisning av Apostlagärningarna 22. Nu kommer vi till det. Vers 16. Nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Tvättas ren från dina synder. Det här har ju direkt att göra med vattnet som element. För det är med vattnet som vi tvättar oss och tvättar kläder. Och här har vi en direkt koppling till det att tvätta bort synderna. Stig upp, låt dig döpas och tvättas ren från dina synder. Han blir alltså tvättad. Han lägger inte bort synderna själv. Utan han blir tvättad så att hans synder tas bort. Svaret på sammanfattningen på de här frågorna blir: i dopet erbjuder och ger Gud oss förlåtelse för våra synder. Det är alltså den här första välsignelsen som dopet ger. Sen har vi två ställen som gäller den andra. Och det är först i Romarbrevet 6. Och Romarbrevet 6 kapitel är ett väldigt viktigt kapitel också när det gäller dopet. Det är både när det gäller en beskrivning, en bildlig framställning av vad dopet är. Och när det gäller uppföljningen, alltså att leva i dopet. Det kommer väldigt tydligt fram här i Romarbrevet 6 kapitel. Och här är nu grunden till det här i tredje versen som är svaret på följande fråga. Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Det finns en del längre fram också här som vi egentligen kunde läsa med samma. Men det här är det som nu är kärnan, död. Döpta till hans död. Och innan vi sammanfattar så ska vi också gå till Hebreerbrevet 2. Hebreerbrevet 2. Och läsa två verser där, verserna 14 och 15. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod. Det är alltså Jesus som kommer som människa. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen. Och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Han skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, nämligen djävulen. Djävulen hade döden i sitt våld, men efter Jesu fullbordade frälsningsverk har han tagit makten över djävulen. Och nu är det Jesus som har döden i sitt våld. Och det visar han genom sin uppståndelse. Och det säger han, så ska det också bli för den som tror på honom. Döden är inte någon verklig död. Utan döden är porten till livet, som vi brukar säga. Och det, den som lever och tror på Jesus ska leva om han än dör. Döden har alltså mist sin makt. De här båda ställena handlar då om den andra välsignelsen som vi koncentrerar oss på. I dopet erbjuder och ger oss Gud befrielse från dödens och djävulens makt. Vi blir befriade från dödens och djävulens makt. Några av oss har varit på jordfästning för en stund sedan. Och nu är det ju som lite underligt att man kan säga det, att vi är befriade från dödens makt. När vi ändå vet det, att såvida inte Jesus kommer tillbaka snart, så att han kommer förrän vi dör, så ska vi alla dö. Hur kan man då säga att vi är befriade från dödens makt? Jo, det kan vi säga därför att den död som drabbar oss är bara en kroppslig död. Vi vet att det finns tre olika aspekter på döden, liv och död. Om vi definierar livet som gemenskap med Gud och hans välsignelser, så är döden att vara utan gemenskap med Gud och hans välsignelser. Och den kroppsliga döden är en skilsmässa från det kroppsliga livet, den kroppsliga gemenskapen med Guds välsignelser. Den kroppsliga gemenskapen, det är den att vi får leva här bland vänner, släktingar, får många gånger njuta god mat och av härliga somrar och så vidare. Det här är välsignelser som vi upplever som Guds gåvor. Men det hör till den jordiska. Och det tar slut med den kroppsliga döden. Men den andliga döden, som betyder att vi skiljs från Guds andliga välsignelser, den har upphävts med Jesus. Så att den som lever och tror på Jesus, lever i gemenskap med honom, är fri från den andliga dödens makt. Och den andliga döden, den skulle ju bli den yttersta, den eviga döden, om vi inte kommer till tro, om vi inte får något nytt liv, föds på nytt medan det är nådatid. Så leder den till att vi för evigt förkastas. Det är det tredje slaget av död. Och den är ju den mest fasansfulla av alla. Och motpolen mot det, att ha blivit befriade från den döden, är ju att Jesus har kallat oss till att leva i gemenskap med honom, som ska fortsätta i evighet tack vare hans frälsningsgärning. Utan att vi har förtjänat det, så ska vi få det av nåd genom tron. Då vi följer med Jesus, då vi tror på honom. Därför så är vi befriade från dödens makt. Så att den andra döden har tagits bort, den har eliminerats genom nya födelsen. Och den tredje döden, eller den eviga döden, har ingen makt över den som tror på Jesus. Och djävulen som hade makt över döden, hans makt är tillintetgjord, därför att detta liv som Jesus har kommit med besegrar den makten som hade döden i sitt våld, alltså djävulen. Så har vi ändå det tredje slaget. Och det är igen en hänvisning till Markus 16 som vi just läste. Den som tror och blir döpt, han ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Där har vi ett tal om frälsningen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Och lika så på i nästa bibelord, som också är ett ställe som vi har orsakat att granska en del i första Petrusbrevet. Därför att det här är en sak som kommer tillbaka, och det är ett ställe som har blivit mycket, mycket föremål för mycket begrundan och bekymmer, kan vi säga. Första Petrusbrevets tredje kapitel. Och där är det framförallt verserna 20 och 21. Där måste vi i alla fall lite hänvisa till vad som står tidigare. Det är nämligen Kristi död för våra synder, lidande och död. Han led rättfärdig i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. Och så kommer det här som handlar om dopet. För dem som den gången var olydiga, när Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälsar dopet nu också er. Och sen ska vi spara den här den här andra halvan av versen, för det är den som också har inneburit en del bekymmer för bibeltolkarna. Och vi ska titta på den lite senare. Men nu har vi alltså här det här: några personer blev frälsta genom vatten. Och det här betyder alltså att Noas ark och syndafloden är en förebild för dopet i förhållande till synden. Syndens flod brukar vi ibland bildligt säga. Och Noas ark är då den farkost som räddar oss från vattenfloden och vattenmassorna. Den frälste några personer, 8 personer i tiden en gång. Och på samma sätt ska den frälsa oss som tror på Jesus. För då har vi vår tillflykt till Kristi skepp, Kristi ark. Som vi vet brukar beskrivas en sång också, som aldrig går omkull och i kvav. Nå, då är sammanfattningen av den här tredje välsignelsen: i dopet erbjuder och ger Gud oss evig frälsning. Där har vi den tredje välsignelsen. Den första är att syndarna blir förlåtna. Det andra är att döden och djävulen har mist sin makt. Det tredje är evig frälsning. Det är inga småsaker. Det är verkligen någonting att ta på allvar. Därför är det nog mycket, mycket oroväckande om man mister undervisningen om dopet och dess välsignelser. Vi har på sidan 241 en bild som jag också tar fram här, som visar de här tre som en symbolik. Dopets välsignelser finns i en cirkel. Och det här cirkeln brukar ju beteckna det oavslutade, det eviga. Och det som man inte kan få sönder, det går inte sönder. Dopet är inneslutet i Guds eviga omsorg. Det är han som skyddar det här. Och det utgår tre olika välsignelser från dopet: syndernas förlåtelse, befrielse från döden och djävulen och en evig frälsning. Och då skrivs det där nedanför: det här innebär att vi är Guds barn och arvtagare till livet. Livet. Vad var det nu igen? Jo, livet var delaktighet, gemenskap med Guds välsignelser. Det har vi del i. Vi går vidare till följande fråga: varför är dopet ett nådens medel? Och nu har vi bara att konstatera att vi nyss läste Romarbrevet 6:3. Vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus har blivit döpta till hans död? Vi har blivit döpta till hans död. Vi har, som det också står längre fram, vuxit samman med honom genom en lika död. Dopet innebär, kan vi säga, att vi förs genom tiden bakåt, genom rummet ända till Golgata. Från alla olika tider när kristna har döpts, så förs dessa kristna genom tid och rum och förenas med Jesus på korset. Och det betyder att när Jesus dör på korset för våra synder, hela världens synder, så dör den synd som de kristna genom sin gamla natur, genom köttet, bär på. Så dör den på korset tillsammans med Jesus. En sån gemenskap förs in i. Första Petrus brev 3:21, och det var den här andra halvan av den här versen som jag just sa att brukar vara jobbig att förstå. Nu la jag redan ihop Bibeln här, men det får jag fram strax. Första Petrus 3. Och sen, det var ju det här, den här versen som börjar: efter denna förebild frälsar dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Det finns ett verb här som är besvärligt, som har skrivits en del av, och jag tog ut här, och jag kan gärna hänvisa en utläggning till er som har internet. Det är en artikel av Ingemar Furberg i Biblikum. Men nu tappar jag det här. när det var. Jag tror det var 97, för det var i anslutning till diskussionen om den nya bibelöversättningen. Den här Svenska folkbibeln 98. För NT 96 hade ju kommit ut just innan. Och då diskuterar man just den här översättningen. Att ska det faktiskt vara så här att det heter ett rent samvetes bekännelse till Gud. Det här grundordet är eperotema det här som betyder, som du har översatts, bekännelse. Det översätter en del bön om ett gott samvete. Och det här är en ganska lång historia, och jag har inte kompetens, varken kompetens eller möjlighet att börja redogöra för det här, för det skulle föra alldeles för långt. Men om det är någon som är intresserad av det, så det här är en ganska intressant utläggning. Det är nämligen så att om man översätter det här med bön om ett gott samvete, så måste man ju fråga sig, hur går det ihop med barnen? Det här är ett av de argument som de som inte godkänner barndopet brukar använda. Och säger, om dopet enligt 1 Petrus brevet 3 är en bön om ett gott samvete, hur kan då de små barnen be om ett gott samvete? De som inte har en medveten tankeverksamhet. Nu kan man ju säga att på samma sätt som barnen kan tro, så kan de också be i den meningen att de kan ge gensvar till Gud. Alltså tron som barnen har, det säger Luther, det är att de kommer till Jesus. De bärs till honom visserligen. Det är inte deras gärning, egen prestation att de kommer till Jesus. De förs till honom. Men det att de kommer till honom och vilar hos honom, det är deras tro. De får hans gåvor. För de här små barnen som Jesus välsignade fick också gåvor, blev välsignade av Jesus. Även om de inte själva kom och hade någon medveten uppfattning om hur de skulle bruka den där välsignelsen. Men Ingemar Furberg menar att det här inte är möjligt. Att det här enligt äldsta översättningar och tolkningar, så är det frågan om ett svar på dopförrättarens fråga. Det är alltså inte en spontan bön att får jag vara din, jag vill bli döpt. Utan det handlar om ett svar på dopförrättarens fråga. Och det lär ha varit på det sättet på den här tiden att när man döpte vuxna, så etablerade man ett visst formulär. Man frågar om man avsvor sig djävulen och hans anhang, och den som skulle döpas svarar ja. Och så frågar man om man vill ikläda sig Jesus Kristus och vad det innebär. Och den som blev döpt svarar ja. Och då menar man att det här just, den här som heter ett rent samvetes bekännelse till Gud. Det är alltså den här dopkandidatens klara svar, som evangeliet då har verkat genom förkunnelsen, genom den undervisning som man har fått. Så är det svar som den här döpta ger vid dopceremonin. Och att Petrus nämner det här då, så är alltså en anknytning till den praxis som man hade. Och inte en undervisning om vad dopets gåva egentligen är. Utan det handlar mer om den här praxis, hur man hade, hur man gjorde på den här tiden. Och det här, det att det också gäller barnen, det ser vi från andra ställen. Det här talar inte om det, utan det ser vi från andra ställen, bland annat dem som vi läste förra gången i Apostlagärningarna 2, där det står, er gäller löftet och era barn, och det att Jesus säger, låt barnen komma till mig, hindra dem inte, och så vidare. Då har vi lite försökt anknyta till en exegetisk fråga som jag nog känner mig kort i rocken, måste jag säga, att ta itu med riktigt, men lite så där kort hänvisning till vad exegeterna menar om det här stället. Sen det tredje stället som vi ska läsa, det är Galaterbrevet 3, 27. Och det är ju ett mycket känt ställe, för det brukar ju citeras ofta, åtminstone i våra traditioner i predikningarna. Alla ni som har blivit döpta till Kristus, det är alltså vers 27, eller vi kan också ta 26. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det är sammanfattningen av de här bibelorden nu som ger, som Kuske formulerar så här. Dopet är ett nådens medel, därför att Gud i dopet erbjuder och ger oss alla de välsignelser som Kristus har vunnit åt oss. Dopet är ett nådens medel, det erbjuder Guds nåd. Och det är därför att Gud i dopet ger alla välsignelser som Kristus har vunnit. Inte bara så att Jesus genom ordet erbjuder oss, eller Gud erbjuder oss en del välsignelser i Guds ord. Och så finns det nog lite tillägg eller lite extra godis sen i dopet. Utan dopet inrymmer allt. Alla de här viktiga välsignelserna. Syndarnas förlåtelse. Dödens och djävulens makt är bruten. Och vi har evig frälsning. Det här är de stora välsignelserna som vi har. Och det kommer till oss genom dopet. Dopet är alltså ett nådens medel. Och så kommer vi till trösten av dopet. Varför är mitt dop en stor tröst för mig? När Jesus undervisar Nikodemus i Johannes evangeliets tredje kapitel så säger han någonting med inte som är väldigt allvarligt. I vers 3 och vers 5. Jesus svarade Nikodemus: amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Naturligtvis så leder det här oss till frågan: är jag född på nytt? Om jag inte är det, så kan jag inte se Guds rike. Den här frågan brukar ställas väldigt mycket i många predikningar. I den pietistiska traditionen är det helt standardfråga. Att fråga om man är född på nytt. Eller att betona hur viktigt det är att bli född på nytt. Och visst är det viktigt. Men om vi frågar, då borde vi också kunna ge en tröst till den som angrips av anfäktelser. Men hur ska jag veta om jag är född på nytt? För om jag inte är det, då får jag inte se Guds rike. Och sen den vers 5. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Igen ett inte. Och då måste ju naturligtvis också säga, det är ju allvarligt då att inte bli född av vatten och ande. Det är därför som Augsburgska bekännelsen säger att utan att ha fått dopet så går vi evigt förlorade. Men det här är ju naturligtvis då en sak som måste kompletteras med annat. Som Jesus säger ju, som vi läste i Markus 16:16, att den som tror att bli döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Alltså det är ju den här eviga frågan om hur det går med de som är odöpta. Den hör inte hit. Det är Guds sak att svara på. Men det för oss personligen är det naturligtvis en viktig sak att veta. När det står så här att vi inte kommer in i Guds rike, vi kan inte se Guds rike utan att bli födda på nytt, utan att ha blivit födda av vatten och ande, så har jag då fått detta? Har jag denna gåva? I Galaterbrevet 3, det som vi just läste: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Därför säkras vad vi har fått genom dopet och tron. Och i Titusbrevet, det är ett ställe som vi kommer tillbaka till på nästa sida, dopets kraft. Och det kan vi ju lika gärna läsa från nästa sida, där det står, och jag har tagit med det också här i texten. Det är lite sammanhang som man först måste sätta ut med några prickar. Att Gud frälste oss, som det i då huvudsak sägs, in på grund av sin barmhärtighet. Och det står där faktiskt också, inte på för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Genom ett bad till ny födelse och förnyelse i den heliga ande, som har rikligt utgjöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och så som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Han frälste oss. Inte för det att vi hade gjort rättfärdiga gärningar som håller måttet. Nej. Trots att vi är syndare. Så trots att vi är syndare så har han frälst oss och rikligt utgjutit oss över oss, den helige ande, genom Jesus Kristus, vår frälsare. Det är också en intressant detalj förresten som man kanske inte så ofta tänker på. Hur har vi fått den helige ande? Jo, genom Jesus Kristus, vår frälsare. Alltså den personliga tron på Jesus, den får vi genom den helige ande. När den helige ande visar oss på Jesus, så väcker han tron. Och det handlar inte om att vi börjar uppleva någonting konstigt inuti, och som gör att vi nu säger, nu har jag fått anden. Utan det är alltid, anden är alltid förknippad med det som han vill predika, nämligen Jesus Kristus. Hans uppgift är att förhärliga Kristus. Det här gick vi igenom i tredje trosartikeln en hel del. Och nu kan vi sammanfatta de här ställena så att säga. Är du döpt? Ja, då har du fått del av det här. Och vet vi inte om vi är döpta, då ska vi kontrollera det. Och nu har man bestämt på det sättet i alla kristna kyrkor är man mån om att man ska anteckna när man blir döpt. Och man ska notera det med hjälp av vittnen. Man kan inte döpa en, bara kanske i en nödsituation på tu man hand. Men det är inte kutym att någon blir döpt bara privat, ensam, utan att det finns ett vittne. Utan det ska finnas den här ordningen för att efter två eller tre vittnens utsago ska man ha visshet. Och det betyder att varje kristen människa ska få ha visshet om att man är döpt. Det är mycket viktigt. För där har vi en förvissning om att de här gåvorna som uppräknas, nämligen att vi får komma in i Guds rike därför att vi är födda på nytt, att vi får se Guds rike då vi är födda av vatten och ande. Komma in i Guds rike då vi är födda av vatten och ande. Det här med den nya födelsen kommer i nästa avsnitt, dopets kraft. Det ska vi också ta lite grundligare. Men det här just det grundar sig just på Titus, det här stället, att vi genom dopet har fått detta nya liv som innebär gemenskap med Jesus. Och därmed så har vi ett yttre belägg med fysiskt medel som är påtagligt på kroppen, vattnet. Har vi fått ett belägg för att vi verkligen har fått del av dessa välsignelser. Och det här det kan ju ge tröst då när vi är anfäktade. När vi grubblar och funderar att kan det här gälla mig? Mitt dop är en stor tröst för mig. Därför att det försäkrar mig om att jag är född på nytt som ett rättfärdiggjort Guds barn. Och är arvinge till det eviga livet. Det är en stor sak det. Nu ska vi sen gå och ta också det här följande kapitlet med idag, dopets kraft. Och den fråga som vi då börjar med att ställa är, hur kan vatten åstadkomma så stora ting? Jag tror att det är en lite äldre version, hur kan vatten ha så kraftig verkan? Hur kan vattnet ha så kraftig verkan och åstadkomma så stora ting? Jo, då säger Martin Luther, det är inte vattnet som åstadkommer det, utan Guds ord som är med och i vattnet. Och tron som litar på ordet som är förenat med vattnet. Ty utan Guds ord är vattnet bara vanligt vatten. Men med Guds ord är det ett dop. Det vill säga ett nåderikt livets vatten. Och ett bad till nyfödelse i den helige ande. Det är tyvärr så att en del kristna, en del också som menar sig vara lutheraner, säger att dopet har ingen på nyttfödande verkan. Man ska inte kalla sig lutheran då. För tydligare än så här kan vi inte vänta oss att Martin Luther skulle säga ut det, att dopet verkligen föder på nytt. Det står alldeles tydligt. Och nu frågar Martin Luther sen dessutom, var står det skrivet? Och då har vi igen en gång det här Titusbrevet, tredje kapitlet. Gud frälste oss på grund av sin barmhärtighet. genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande, som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd, och så som vårt hopp är, bli arvingar till det eviga livet. Och här lägger Paulus in en extra förstärkning som visar hur viktigt det här är. Detta är ett ord att lita på. Ja, detta är ett ord att lita på. Och så frågar vi, varför kan dopet erbjuda och ge så stora välsignelser? Vi har bibelord här som egentligen redan, som vi redan har gått igenom. Vi har Johannes 3, vers 5. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Anden, det är inte bara vattnet, utan det är vatten och ande. Alltså, det är Guds ord som är med och i vattnet. Och tron som litar på ordet som är förenat med vattnet. Den helige ande kommer genom ett yttre medel. Och han använder ordet som medel. Och ordet kommer till vattnet och då blir det dop. Och så har vi också det här stället i Apostlagärningarna 2:38. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Igen, låt er döpas, då ska ni få den helige ande som gåva. Alltså, den helige ande kommer i dopet. Han använder detta medel för att komma och handla med oss, för att föra oss till tron. Och det är det vi kallar den nya födelsen. Den nya födelsen handlar om det att det som var mörker, den som var i otro, på liksom fel sida om väggen eller dörren, den har den helige ande fört igenom, fört in i ljuset, i livet, i tron, i det som betyder då gemenskap med Jesus. Och när vi då ytterligare tänker på Titus brevet 3 som ännu finns med på nästa sida, eller på två sidor framåt, så står där också understruket, genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande. Den helige ande är alltså verksam i dopet. Dopet kan erbjuda och ge så stora välsignelser. Därför att den helige ande är verksam i dopet. Och då frågar vi sen, genom vad utför den helige ande? Nu har vi ju sagt det här redan flera gånger om. Men vi ska läsa ett ställe till som visar oss det här. Efesierbrevet 5, verserna 25 och 26. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Då är det ganska intressant här att vi har vattnets bad här också. Vattnets bad i kraft av ordet. Och vattnets bad, det används inte på många ställen i Nya Testamentet, men när det används så anknyter det till dopet. Titus, där talas det om ett bad till nyfödelse och förnyelse. Vattnets bad, det har helt klart en anknytning till dopet. Och det betyder att när Jesus har renat församlingen, sin brud, det brukar ju sägas så. Kristus har köpt, han har vunnit åt sig en brud som är den kristna församlingen, den kristna kyrkan. Så har han renat den genom vattnets bad. Detta vattnets bad har fått sin kraft av ordet. Allt det här nu är en repetition av vad vi har sagt många, många varv här tidigare. Men på ett nytt ställe och i ett annat sammanhang. Så Efesierbrevet 5 understryker alltså just den här saken. Att den helige ande kommer till vattnet med ordet. Och då är det ett dop som gör att den helige ande kan utföra sitt verk där. Så har vi en anknytning till ordet ytterligare i första Petrusbrevet 1. Första Petrusbrevet 1 och vers 23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig sed, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ni är födda på nytt genom en oförgänglig sed, genom Guds levande ord. Petrus använder här, säger här att ordet är det som föder på nytt. Det finns ingen motsättning till det som vi tidigare har sagt, så det var vattnets bad som föder på nytt. För när Petrus predikade på första pingstdagen så var det en massa människor som kom till tro innan man hade döpt dem. Så hade det också varit sen. Om vi tänker på den etiopiska hovmannen, ja, vi brukar kalla honom så, som Filippus undervisade. Så läste han Jesaja och han frågade, om vem talar profeten det här? Och så fick han då förklaring. Det var om Jesus det handlade. Och då blev han så glad att ha hört ordet. Att han sa, vad hindrar att jag döpes? Här finns vatten. Så han bad om att få dopet. För han visste det. Där får jag någonting stort. Men han kunde inte ha kommit till en sådan tro, en sådan insikt och en sådan bön, om inte den helige ande hade fött honom på nytt. Det var Guds ord som födde honom på nytt. Och därför är det inte heller riktigt att säga att Gud inte kan föda på nytt på något annat ställe än i dopet. Det har funnits olika riktningar och finns som säger så. Att på nyttfödelsen, det sker i dopet. Ingen annanstans. Men då övertolkar man eller går emot skriften. För det är Guds ord som är elementet som föder på nytt. Det sker i dopet, men det sker också genom förkunnelsen. Men det betyder inte att det är likgiltigt att vi döper. Därför att Gud vill att vi ska ha detta för att just konkret personligen få del av de skatter som dopet ger. Och när han vill det, då är det ju galet, och inte bara galet, utan en stor synd och skam om vi säger nej tack, det behöver jag inte. För då om inte gör vi Guds löften och Guds erbjudande. Och det är otro. Men alldeles klart så är det ju, det är Guds ord som är det verksamma. I förkunnelsen lika väl som i dopet. Så svaret på den här frågan är, den helige ande utför sitt verk i dopet genom Guds ord som är förenat med vattnet. Utan Guds ord är det inget dop. Det spelar ingen roll hur mycket vatten vi öser eller hur mycket vi sprutar med brandslang på människor. Om inte finns något Guds ord med, så döps inte människorna. Och på samma sätt så är det ju inga dop som sker när nya fartyg sjösätts. Fast man brukar använda det ordet. Inte är det något dop. För ett dop, ett kristet dop, naturligtvis menar vi. Det ska ju vara Guds ord med. Och allt det som kallas dop vid sidan om det, så det är bara någonting annat. Så frågar vi ännu, vad gör den helige ande genom Guds ord i dopet? Nu finns det igen ett ställe där vi har så många, några sådana här kärnord. Så att vilka aspekter vi än kommer från och ställer nya frågor, så kommer vi alltid tillbaka till samma ord. Nu har vi igen ett ord som kommer tillbaka, nämligen Apostlagärningarna 2, 38-39. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva, ty er gäller löftet och era barn. Och svaret på den frågan blir alltså, genom Guds ord i dopet lovar den helige ande oss välsignelse. Där finns ett löfte, er gäller löftet och era barn. Och ni ska få den helige ande som gåva. Det är löftets innehåll. Och därmed så blir era synder förlåtna. Det är välsignelser igen, de här tre. Syndarnas förlåtelse, övervinnande av döden och djävulen och den eviga frälsningen. Men så har vi ännu ytterligare en aspekt. Det här är det som kommer, men nu är det någonting också som verkas i oss. Det har frukter. Det här för med sig följder för våra liv som kristna, det som sker. För Markus 16:16 talar om tron. Det är naturligtvis en helt grundläggande sak. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Den som inte tror ska bli fördömd. Och det betyder alltså att den helige ande ger oss tron. Och sen har vi Kolosserbrevet. Kolosserbrevets andra kapitel är också ett ställe som är ett sånt här grundställe för dopet. Kolosserbrevet 2. Och då är det ungefär mitt i kapitlet. Paulus varnar oss för att föras bort av med tomma och bedrägliga filosofier och så vidare. Det här är mot det är liksom en bekämpning av gnosticismen. Gnosticismen som menar att den verkliga kunskapen finns när vi höjer oss över det jordiska. Och det finns mera kunskap, det finns uppenbarelsekunskap som är mer än det som Jesus har lärt oss. Gnosisk kunskap. Paulus motsäger det här skarpt. I honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Det här att Jesus kom i kroppslig gestalt är viktigt. För det förde honom till oss människor, helt fysiskt. Men det för nu också fram till varför dopet är viktigt. Därför att dopet är just det här fysiska, påtagliga med vattnet. Därför blir det viktigt. För han säger så här i vers 11. I honom blev också ni omskurna. Inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda. Ni blev omskurna i dopet. Och det är inte på köttet, utan med Kristi omskärelse. Och där har vi igen den här med tid och rum. Vi fördes genom tiden och rummet till Golgata korset. Ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. Vi lades till och med i graven tillsammans med Jesus. Förenades med honom på korset och lades i graven med honom. Det vill säga vår syndakropp begravdes. Här finns det ju också en bild i Gamla testamentet med vandringen genom Röda havet. När Israels folk gick ner och upp igen på andra sidan, så då välde havet tillbaks över fienden. Och de dränktes. Farao med all sin här. Och det betyder att där dränktes synden. Och när de uppstod på andra sidan, så uppstod det ett nytt liv. Och det som är intressant där, och det kommer vi till ännu, det är att här har vi en oerhört intressant bild också av israeliterna. Under deras ökenvandring. För det hade uppstått ett nytt liv. Farao var borta. Ingen farao kunde ansätta dem. De var befriade från döden och djävulen, kan man säga. De var frälsta. Men de hade sin kropp kvar. Och ganska snart förledde dem den här kroppen dem att knota och klaga. Och jämra sig. Och längta tillbaka till Egypten. Och precis samma sak är det med oss kristna. Som lever ännu i vår kropp här. Trots att vi är födda på nytt till ett liv i gemenskap med Jesus, så har vi vår gamla natur kvar. Och denna gamla natur håller på och ansätter oss. Och vill föra oss tillbaka till synden. Till det egyptiska slaveriet. Och Gud fick bruka hårda medel med sitt folk Israel. Och han kan också hamna och bruka hårda medel med oss. Så att vi ska begripa och påminnas om det här. Och han ledde dem genom molnskyn och eldstoden. Och det är också en bild av hur han leder oss genom anden och ordet i på vår väg framåt. Men här har vi alltså då i Kolosserbrevet bilden av hur vi förs till Jesu död och begravs med honom. Hur vi också blir uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Och uppstår till ett nytt liv. Och då igen Titus, det har vi läst så många gånger så vi kan bara konstatera. Detta bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande. Det har han gett oss för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd. Och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Och så har vi en hänvisning till Etiopien här i Apostlagärningarna 8. Den som Filippus mötte på vägen mot Gaza. Och där han satt och läste Jesaja 53. Och där han då fick undervisning av Filippus. Och där han sa, se här finns vatten, vad hindrar att jag döps. Han blev glad efter det och så fortsatte han sin färd. Dopet styrkte honom. Och den undervisning han hade fått. Så är svaret. Genom Guds ord i dopet skapar och stärker den helige ande tron i oss. Så att vi förtröstar på Guds löfte och gör dopets välsignelser till våra. Genom Guds ord i dopet skapar och stärker den helige ande tron i oss. Så att vi förtröstar på Guds löfte och gör dopets välsignelser till våra. Det här gör den helige ande och det behöver han få göra. Och därför är det vår uppgift att undervisa, att föra ordet till alla som är döpta. Så att anden får göra sin uppgift. Att föra människor till denna förtröstan. Att föra dem tillbaka till dopet. Och göra dopets välsignelse till deras egna. Vad gör då Guds ord dopet till? Det här är bara nu en sammanfattning för att här har vi samma bibelord som vi tidigare har läst. Nämligen 1 Petrus 3. Dopet frälsar nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts utan ett rent samvetesbekännelse till Gud. Dopet blir alltså... innan vi säger det så ska jag också säga att Titus talar ju om ett bad till nyfödelse och förnyelse. Som den helige ande rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus. För att vi ska stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvinga till det eviga livet. Sammanfattningen av detta. Guds ord gör dopet till ett nåderikt livets vatten och ett bad till nyfödelse i den helige ande. Och vi har en bild som vi har inte tittat på så mycket ännu på sidan 244. Och den ska vi avsluta med. Där det står dopets kraft. Den helige ande verkar genom två olika saker. Dels genom ordet, dels genom vatten. Och ordet är förenat med vatten. Inte så att något av dem ska lämnas bort för att det ska vara dop. Vi ska döpa med vatten. Vi döper inte torrt. Och vi ska inte heller döpa utan att ha ordet med. För att dopet ska bli ett dop så ska det vara i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Med hänvisningar till de bibelord. De ska läsas, de bibelord. Eller åtminstone så är det den fullständiga formeln. Man brukar också ha en kort formel för nöddop. Som då kan innefatta det allra viktigaste av det här. Men det var inte det jag tänkte på. Och ordet utlovar välsignelser och ordet ger tron. Det verkas genom den helige ande alltså. Och vattnet är då en beskrivning eller en illustration av hur vi tvättas rena. Och det kallas då ett bad till nyfödelse och ett nådens medel. Nu har vi då kommit slut till den här frågan. Och sen nästa gång så kommer vi då att komma in på dopets betydelse för vårt andliga liv. Där det då handlar om den strid som finns mellan den gamla och den nya människan som vi lite har antytt redan i synnerhet med denna liknelse med vandring genom Röda havet och Israels ökenvandring. Och det här det är också en väldigt viktig aspekt. Den här att dopet slutar inte med det att man har döpt utan dopet fortsätter med den dagliga omvändelsen. Där vi varje dag på nytt ska gå tillbaka till vårt dop. Dö och begravas med Jesus, det vill säga den gamla människan. Och låta den nya människan som Guds ord vill föda och nära födas på nytt för att betjäna våra medmänniskor för att vi ska kunna leva ett rätt liv, ett kristet liv på ett rätt och välsignelserikt sätt i vår samtid, bland våra medmänniskor. Och där sätter vi då punkt. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.